Radioplay.
De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar, men för några av oss blir de större än så. Människor som plötsligt hamnar i dramats centrum. Den här podden är deras berättelser.
Estonia-katastrofen är en av modern tids mest fruktansvärda olyckor. De få som räddades kämpade för sina liv i iskallt vatten och hårt väder. Flera av dem har Torbjörn Olsen att tacka för att de lever.
Välkommen till Jag var där, en podd från Radio Play med Mattias Bergman och Andreas Utterström.
Och jag valde då att inte titta den här människan rakt in i ögonen, utan jag tittade bort helt enkelt medan vi vinschades upp. Och det beslutet fattade jag absolut i stunden. Vi har inte diskuterat det tidigare, utan det var mest att jag kände att det här är, den är onödig att få på min näthinna.
Klockan 00:15 svensk tid den 28 september 1994 hörs ett starkt, märkligt buller från fören. Färjan MS Estonia far med 14 knops hastighet på bolaget Estlines linje från Tallinn mot Stockholm. Fartyget har varit ute i 6 timmar och befinner sig mitt i Östersjön söder om finska Utö.
Vinden kommer från sydväst med 20 meter per sekund. Det är närmast storm och många passagerare är redan sjösjuka sedan ett par timmar.
Både de som vilar i sina hytter och de som sitter i baren uppfattar det tunga metalliska slaget. I puben har artisten just valt att fortsätta sin show på övertid eftersom alla har så roligt.
Ljudet kommer från bogvisiret, den del fram till på den 24 meter breda färjan som öppnas uppåt för att ta ombord fordon vid kaj. När bogvisiret mött de kraftiga, flera meter höga vågorna i det hårda vädret har det lossnat från stäven och nu sköljer enorma mängder vatten in på färjans bildäck.
Ombord på MS Estonia finns 989 personer, kanske fler, som nu flyr för sina liv. Fartyget kantras snabbt och kraftigt åt styrbord. Utrymningen är oorganiserad, överlag kaotisk. Passagerare kryper genom de mörka, trånga korridorerna för att ta sig till våningarna högre upp där livbåtar och räddningsflottar ska finnas. Många stängs in i sina hytter som snart fylls av vatten.
En del människor får panik, andra blir förlamade av chock. En del kliver över andra för att rädda sig själva. Vissa hjälper sina medresenärer före sig själva, vilket blir deras egen död.
Klockan 00:22 ropar kommandobryggan Mayday, internationellt nödanrop på radion.
Europa, Estonia. Sida Europa, Estonia. Sida Europa, Viking, Estonia.
Estonia, Estonia.
Mayday, Mayday.
Fyra andra Östersjöfärjor far mot platsen för att rädda människor. MS Estonia är dömd. Motorerna är av och färjan driver.
Fartyget får slagsida på över 90 grader. De som lyckas ta sig till båtdäck får flytvästar och hoppar i det iskalla vattnet eller spolas över bord. Vattenytan fylls av livflottar, västar, vrakdelar och människor medan MS Estonia förliser. Så här står det i haverikommissionens slutrapport.
Några vittnen har berättat att de såg Estonia sjunka. Fartyget vred sig gradvis och sjönk i ett hav av bubblor. Flera människor som klamrade sig fast vid fartyget följde henne i djupet. Det var mycket skrikande i det ögonblick hon sjönk, men sedan följde en plötslig tystnad. Ett vittne har berättat att fartyget var belyst, förmodligen av månskenet, när det sjönk.
Klockan 00.50 försvinner Estonia från radarn. Det har gått 35 minuter sedan människorna på fartyget hörde smällen. Färjan har gått på Östersjön i olika rutter sedan 1980. Nu ligger hon på 80 meters djup som massgrav.
Den estniskflaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk i natt. Det råder storm i området. Ett omfattande räddningsarbete pågår, men hittills har bara 25 personer räddats ur det 13-gradiga vattnet.
1994 är Torbjörn Olsen 31 år. Han arbetar på Sävebasen utanför Göteborg. Han har jobbat i helikoptertjänstgöring som ytbärgare i 7 år. Det betyder att Torbjörn firas ner från en stor Boeing-helikopter för att rädda människor i sjönöd. Ett av uppdragen har varit vid branden på fartyget Scandinavian Star utanför västkusten 1990.
När jag fick reda på att jag skulle vara ytbärgare så sa det mig egentligen ingenting. Jag hade ingen aning vad det innebar. När vi gick utbildningen till ytbärgare så insåg jag det att vatten är inte min naturliga vän egentligen då, så att jag är ingen vattenmänniska, men utbildningen är bra. Du tar det från strukturerat från det lilla till det stora, och det finns en missförstånd att vara ytbärgare är att du ska kunna simma jättefort och kunna vara under vattnet väldigt länge, men det är faktiskt som det heter ytbärgare. Vi jobbar vid ytan. Vi går inte ner under vattnet. Vi håller inte andan, utan vi jobbar hela tiden vid ytan. Och det viktigaste är inte att kunna simma fort eller länge, utan att kunna spara på krafterna och att hantera selar, slingor och all utrustning på rätt sätt.
Den 27 september är sista dygnet på Torbjörns arbetspass. Han har varit på en utbildning och ätit middag. Sen åker han hem och sover. Om 7 timmar ska han vara avlöst från sitt skift och ledig, tror han. Men när Torbjörn har sovit i 50 minuter vaknar han av att det piper i hans personsökare.
Ja, när jag fick larmet så vaknar man till och man tittar då på sin personsökare, och då står det sjunken färja. Och då 28 meter per sekund sjunken färja på personsökaren, då sväljer man ett riktigt djupt sväljetag och inser att det här kommer bli riktigt, riktigt tufft.
Torbjörn vet ingenting om MS Estonia, men han vet vad det är för väder. Det har blåst storm under natten. I vattnet är det 13 grader. Ingen människa kan överleva länge i den situationen.
Ja, det är ju full storm. Det är ju så att det blåser så mycket så att det blir spray från vågtopparna. Så det är alltså lossar vatten från vågtopparna och flyger iväg när du är ute fritt till havs. Och det är ju så pass mycket så att du vill ju inte gå ut, och går du ut så får du gå och hålla emot dig riktigt, riktigt ordentligt. Och det är ju där det börjar flyga tak och andra saker också.
De som ska räddas har det fruktansvärt. Men bara att ta sig ut med helikopter innebär svåra utmaningar.
Vädret var ju på gränsen till att flyga övningsmässigt. Och man hade säkert anpassat sig. Att flyga bara i luften är inga problem med en helikopter. För den är dum, den vet inte om den flyger fort i stiltje eller flyger sakta för att det är motvind. Men så fort du ska ner att göra saker och landa eller då vincha, då blir det turbulens och andra saker, som man hade nog anpassat verksamheten om det inte var skarpt uppdrag.
Torbjörn Olsen kastar sig iväg till Sävebasen.
När jag fick larmet så direkt klädde på mig, satte mig i bilen, var en utryckningsbil, och åkte ut till Sävebasen då. Där mötte jag min befälhavare Bosse Lundström, och som sa till mig det första jag mötte honom just att: tänk till nu Ole, som är min flygsignatur. Det här är nog bland det tuffaste vi har gjort tillsammans. Så mycket utrustning, sjukvårdsutrustning, filtar. Kan vara många människor som i vattnet som är nedkylda. Jag träffar några av mina kollegor som tror jag har varit ute och kommit tillbaka, för de har fått något tekniskt fel på sin helikopter. Och de är uppjagade. Jag äter en banan och dricker lite vatten, för du måste tåla att vara ute i 3,5 timme i en helikopter utan toalett. Så att det är en faktor som man får hantera den också.
90 minuter senare har Y-68, den helikopter som nu är Torbjörns arbetsplats, flugit över Sverige till basen på Berga i Stockholms skärgård. Y-68 är en stor och tung helikopter med 25,4 meter mellan de två rotorspetsarna.
Förutom ytbergen Torbjörn är två piloter, en flygtekniker som också sköter vinschen, en navigatör, en systemtekniker, en läkare och en sjuksköterska med på färden. De har tagit med så många filtar som möjligt och extra sjukvårdsutrustning för att kunna rädda nedkylda och medtagna människor.
Skillnaden mellan Torbjörn och de andra är att de kommer att befinna sig inuti helikoptern. Han ska ner i en lina utanför farkosten, över Östersjöns iskalla vindar och vatten.
På vägen upp till Berga så får vi reda på också att det är en finlandsfärja som har sjunkit. Och det är först då det går upp för en att det här är ju inte att hur stort den här räddningen kommer bli. Sjunken färja kan ju vara 5 personer eller något liknande, eller kanske 20 eller 50. Men att det ska vara en finlandsfärja som har sjunkit, man kan ju knappt ta in det.
3 kvart senare är Y-68 vid katastrofplatsen. Helikoptern skakar. Under färden har de fått veta i vilket sökområde de ska leta efter livflottar från Estonia.
Vad kommer han att behöva se? Hur höga är vågorna? Och kommer han att kunna hjälpa någon levande? Frågor som nog hade tagit över de flestas tankar just då. Men Torbjörn Olsen, som sitter i helikoptern i våtdräkt med huva, handskar, öronproppar, hjälm och simfenor, fungerar inte så. Han litar fullständigt på sina kollegor. Han vet att det finns en gräns för hur länge de får flyga innan helikoptern är fylld och bränslet tar slut. De kan bara göra sitt bästa. Klockan är nu 6:45.
Det som hände var att när vi kommer ut i området till det som vi fick tilldelade av Onsin Commandern, så flög vi in i området och påträffade en flotte precis det första vi gör då. Så vi hovar upp vid den här flotten och ser att först främst att den ligger upp och ner. Den är vattenfylld. Vi ser att det finns människor i den som vissa tittar på oss och kanske inte vinkar, men vi ser att de lever för de tittar på oss. Tydligt. Och sen finns det andra människor som ligger och flyter helt enkelt med ansiktet neråt som till synes omkomna.
Torbjörn Olsen är lugn när han berättar. Han är mycket välutbildad och antagligen har han en grundpersonlighet som gör att han inte brusar upp.
Den viktigaste egenskapen, det är ju att kunna behålla lugnet i alla lägen och försöka tänka strukturerat och ta en sak i taget. Jag tror att jag i grunden är trygg i mig själv och att jag inte oroar mig för alla sakerna runt omkring. Jag tror det är väldigt viktigt att inte ta på sig situationer eller ska säga, tänk om massa saker. Vi lever i en realtid där det händer saker hela tiden, och som att jobba som räddningspersonal, så måste man se att vi är i en liten bubbla och det är den lilla bubblan vi jobbar. Och så var det absolut under Estonia-katastrofen.
Torbjörn och kollegorna hovrar 20-30 meter från livflotten och ser ner på människorna där. De bestämmer sig för att det här är insatsen som ska göras.
Och den här gången så hade vi också vi var tvungna att ta beslut hur vi skulle prioritera. Vi såg att det fanns till synes omkomna människor och det fanns levande människor. De skulle starkt nedkylda, innebär att en sån här människa kanske skulle kunnat leva om vi hade kunnat veta vem som drunknade senast av de här och så vidare. Men vi konstaterar då att det här är en massskadesituation. Vi behöver få upp de här som är levande. Det är svårt för oss att få upp dem. Det är ännu svårare att få upp dem som är omkomna eller till synes omkomna. Och det kan finnas fler flottar runt omkring med starkt nedkydda levande människor. Så vi tar ett beslut på att vi ska prioritera de som lever, de andra får vänta.
Vågorna är upp till 10 meter höga. Men det är inte enda utmaningen. Flotten kommer att vara rakt under helikoptern. I actionfilmer ser det enkelt ut, men det här är inte jakten på röd oktober. Flera ytbergare kommer att skadas den här räddningsdagen.
När jag kommer ut från helikoptern, och det här är ju något vi har pratat om innan, så vet vi det att det jobbigaste är att det är väldigt svårt att ta sig till flotten då. För att helikoptern måste ha flotten som referens. Det är svårt att ha bara ett skummande hav som referens att hålla sig stilla mot. Och därför så måste man ju vara en bit bakom flotten för att kunna titta snett fram till den då. Du går inte titta och hålla en plats på något som är rakt under en. Det finns inga fönster där.
Torbjörn Olsen hänger fritt i vajern till vinschen på helikopterns sida. Bakom honom sitter flygteknikern som sköter vinschen och ska styra linan. Torbjörn skaffar sig överblick över flotten.
Få av människorna på Estonia har haft turen att hamna i en livflotte. Flottarna har varit svåra att utlösa och flugit runt i vindarna. Nedkylda människor har fått ösa vatten ur flottarna med sina skor. Flottarna har hamnat upp och ner och människor som räddat sig dit har spolats ut i havet för att aldrig komma tillbaka. Många har dött i flottarna inför andra överlevande.
I den här flotten finns Kent Härstedt, Sara Hedrenius, Paul Barney, Mårten Boye, Paul Andersson och Elmar Siegel. När helikoptern med Torbjörn Olsen kommer dit har de redan upplevt dramatik för ett helt liv. Kent Härstedt, 29, och Sara Hedrenius, 20, har slutit en överlevnadspakt redan på fartyget och lovat hjälpa varandra.
Väl i flotten har en annan ytbergare redan varit där och försökt rädda dem. Men en man i flotten har då fått panik och börjat slåss. Ytbergaren har till slut tvingats lämna flotten med mannen desperat hängande fast i sig. Men mannen har tappat taget halvvägs upp i helikoptern, fallit i vattnet och drunknat. Inför Kent, Sara, Pauls och de andras åsyn. Nu har de sex överlevande varit i flotten i 5 timmar. En utdragen kamp för att inte förlora medvetandet och frysa ihjäl.
Innan han ens kan försöka ta upp personer till helikoptern har Torbjörn utmaningen att ta sig ner till flotten.
Jag har aldrig vinschat i så här höga vågor innan. Och speciellt de här vågorna var väldigt komprimerade. Det är en grundklack eller en grundplatå som Estonia ligger på, uppfattar jag. Och det gör att de tonar upp sig vågorna väldigt mycket. Och det verkar som att de blir väldigt, väldigt korta. För det var som att åka hiss när man kommer ner i vattnet helt enkelt. Utmaningen är att hålla en rätt längd på vajern. Får du för lång, mycket vajer i vattnet så är det risk att det trasslar in sig. Och vi får tappa kontrollen. Och har vi för kort vajer, då är det risk att det finns, att om jag är inkopplad så får jag ett ryck. Och så rycks jag kanske 5 meter från flotten då i ett rätt så kraftfullt ryck som gör att det sliter på mig och jag måste simma tillbaka. Och gör man det tillräckligt många gånger så har man så mycket mjölksyra så att man slutar fungera helt enkelt.
Om ytbergen inte hanterar linorna rätt kan det sluta i katastrof. Om de skulle gå av och hamna i rotobladen kraschar helikoptern. Men Y-68 lyckas hovra exakt ovanför flotten. Torbjörn behöver inte ta ett enda simtag för att ta sig till den. I den upp- och nervända flotten finns de 6 överlevande och ytterligare 5 döda.
Jag kommer inte ihåg hur mycket kläder de har på sig, men det är inte bara t-shirt utan de har lite mer än så att säga, jättelättklädd. För det var ju en nackdel att vara lättklädd i de här. Alla lager du kan ha som skyddar dig från att vattnet ska försvinna närmast huden gör att du överlever längre.
De levande människorna är utmattade och inte vid fullt medvetande. De har kallt vatten upp till bröstkorgen. Det blåser från stormen och ljudet från helikoptern är öronbedövande. Torbjörn Olsen kan bara skrika till dem men föredrar att peka tydligt, le mot dem och försöka inge trygghet.
Jag har inget minne för man är rent krasst så att ens skygglappar när man är där nere, de är meterlånga. Jag har inget minne av att om jag frös, om jag var varm, om det var kallt i vattnet, utan du är så fokuserad på att här har du några människor som du ska hjälpa och du ska göra det med ska säga, dina kunskaper och det är full fokus på bara få de här upp på ett kontrollerat och lugnt sätt. Det var inga problem för mig att hålla mig kvar i flotten men Jag hade fenarna på mig hela tiden och det är ju som att simma i en stor badring eller simbassäng som rör på sig hela tiden då. Så att det var ju, det var rätt så jobbigt att hålla balansen. När jag kommer fram så har jag med mig en 40 meters lina och den är redan i vattnet. I ändan på den finns det en vikt som fungerar typ som ett ankare eller som en för att hålla linan sträckt. Och jag har också en stor ring med en kabinhake som jag fäster på utsidan av flotten.
Torbjörn Olsen har en slinga som ska fästas runt den döda eller levande personen. Därefter dras kroppen snabbt upp i helikoptern i det hårda vädret. När slingan kommer ner igen måste Torbjörn dra till sig den 40 meter långa linan i motvind. Och när den är nere ska han redan ha fattat beslut om vem som står näst på tur att dras upp. Allt medan kulingen river och helikopterljudet överröstar allt.
När jag kommer ner i flotten så börjar jag ju koppla på min styrlinjering och min utrustning. Och när jag vänder mig om så ser jag att Mårten Boje redan är inkopplad i slingan. När jag väl får tillbaka slingan så börjar jag titta mig runt och kommer fram till Kent Härstedts och Hedrenius. Och när jag kommer fram till Kent nere i flotten så frågar han vad klockan är. Och jag tror jag säger att klockan är 17:30 då svensk tid. Och då får jag som svar från honom att det har varit en väldigt lång och kall natt. Så därför så åker Sara, kvinnobarn först, nog därför, upp som andra person.
Riskerna är höga, omständigheterna tuffa. Som Torbjörn Olsen sa tidigare, det är långt ifrån säkert att helikoptern hade gått ut om det hade varit utbildning och inte skarpt läge.
Därefter så är jag ju nära Kent Härstedt och han är kall och han har lite ont i ryggen och vill åka upp. Så därför åker han naturligt som fjärde person. Därefter vänder jag mig till den nästa som står i tur tycker jag då. Och då är det en kille grön tröjas och det visar sig att han heter Paul Barney och är engelsman får jag reda på sen efteråt.
Paul Barney, ja. En överlevande som förvånar Torbjörn där nere i flotten.
Och det är lite fascinerande för han skakar på huvudet och så pekar han på den sjätte personen, levande personen och säger att typ ta honom istället. Och ja, okej för mig. Så då pekar jag på den här andra och det visar sig vara en besättningsman också då. Och han åker som femte person. Och sista då åker Paul Barney som den sjätte personen.
Tack vare Torbjörn Olsen och hans kollegor är sex människor nu i säkerhet i helikoptern.
Berättelsen också som jag får reda på i efterhand är att de var 18 stycken från början i den här flotten. Och 7 stycken har då redan fått kallsupa, sjunkit ner och glidit ner i vattnet och sedan sköljts ur flotten. Så när jag då kommer fram de här 5 timmarna senare eller vad det är, så är det 11 stycken kvar.
När han kommer upp är han utmattad. Att kommunicera med de andra i helikoptern är otänkbart av motorljudet.
Ja, jag var väldigt trött när jag kom upp i helikoptern, men jag vill ju påstå att när man väl är där nere och jobbar så hade jag kunnat ta 10 till. För att du är så fokuserad på det du ska göra och den här metoden att jag är i helikoptern och inte behöver så att säga, simma fram till flotte för varje nödställd gör att man sparar på mina krafter. Så jag skulle kunna plocka betydligt mer människor och jag var också beredd att gå ner i fler flottar om det hade behövt. Det fanns inte en tanke på att man då skulle sluta med det.
De nödställda värms upp av yllefiltar. Men kyla är inget problem för Torbjörn.
Och tvärt emot de nödställda då som är nedkylda så är jag relativt överhettad. 13 grader, en 5 mm våtdräkt som då värmer även om den så att säga, är fuktig gör att du är jättevarm helt enkelt. Så du är svettig under.
Inga andra flottar finns i närheten. Och de behöver vara backup för en annan helikopter som får tekniska problem. Därför går Y-68 nu mot Mariehamn på Åland, där de 6 räddade personerna ska vårdas.
Ja, det är ju den är en av de här lite speciella sakerna som man tänker på efteråt. Det är ju att när vi då har landat, vi har stängt av motorer och rotorer så att vi står ju helt nedsläckta. Och då kan man plötsligt börja prata. Och på filmen ser man ju då att Kent Härstedt, han böjer upp huvudet och så säger han in i kameran: tack ska ni ha, grabbar och tjejer. Efter, och då kan man ju konstatera det gör han efter att ha legat 5 timmar i 13-gradigt vatten.
För Kent Härstedt, Sara Hedrenius, Paul Barney och de andra tre är den akuta fasen över. Men för Torbjörn Olsen har arbetet bara börjat. I 68 tankar om för att gå ut igen. De får ett nytt sökområde och uppdraget att hitta fler överlevande fortsätter.
Och när vi gör det så först ser vi bara tomma flytvästar. Och ligger och söker i, tror jag, en timme eller en och en halv i alla fall, utan att hitta någon överlevad. Sen, jag kan ha fel, men kanske vid 9:30 eller någonting så kommer det ett beslut på att det finns inga mer överlevande. Tiden har gått förbi helt enkelt. Nu finns det inga mer överlevande. Och beslut är att vi ska plocka upp omkomna människor.
Men Torbjörn har begått ett misstag. Hans våtdräkt är fuktig från det första arbetspasset. Och han har glömt att ta av sig den i Mariehamn. Därför blir han snart för nedkyld i dräkten för att kunna vinscha. Hans kollega Thomas, som är navigatör, har med sig sin egen ytbärgardräkt i helikoptern och kan arbeta istället.
De lyckas få med sig ytterligare en omkommen person som nu kan återbördas till sina anhöriga. Dags att tanka igen, få en tallrik soppa och ut på ett tredje pass. Torbjörn Olsen vet att om han kan vincha upp någon i helikoptern kommer det inte vara en levande person. Hoppet är ute.
Det finns inte så många omkomna människor i det här området. Men vi hittar 2 stycken. Och det blir så att jag går ner och hämtar den första personen då. Visar sig att det är någon ung tjej som ligger och i vattnet där. Och jag vet att jag tänker på det när jag var på väg ner och kom ihåg det, att det borde varit en 85-åring eller en 80-årig man eller någonting istället och inte en ung tjej. Men det var det tyvärr. Och där får jag gå ner. Jag har rätt så svårt. Hon har knutit något runt midjan på sig som jag har rätt så svårt att få av. Så att det blir rätt så jobbigt att ska säga, förbereda det här, själva vinschningen då. Men när jag väl har fått bort den här utrustningen så lägger jag slingan om den här tjejen. Och jag väljer då att ha, ska säga, hon ligger med ju ansiktet neråt och ska säga, ryggen uppåt då i vattnet. Jag lägger på slingan åt, ska säga, försiktigt, och sedan så vänder jag inte på henne förrän precis när vi ska gå upp. Och just i den vinschningen då, när man åker så tätt ihop, så väljer jag då att inte titta henne rakt in i ögonen utan vänder bort blicken lite, för att jag känner att det vill jag inte ha på näthinnan. Och det är jag tacksam för nu efteråt, för det är så mycket lättare att ta de allmänna stora bitarna och speciellt de här positiva bitarna när vi räddar människor.
Torbjörns kollega Thomas för upp ännu en omkommen person. Tillbaka i Mariehamn igen konstaterar Torbjörn Olsen att han har varit igång i 17 timmar sedan han såg orden "färja sjunken" på skärmen i sin personsökare.
Jag kommer faktiskt ihåg att när vi hade lämnat de här sista 2 omkomna då på kvällen, då har det ju gått rätt så många timmar sedan olyckan, eller väldigt många timmar sedan olyckan. Så en av de här omkomna hade blivit, de började helt enkelt bli stela. Och det var så att vi hade insåg då när vi kom fram till det här sjukhuset att det var ju en liten helikopterplatta, och sen var det ju en staket och sen stod det en massa reportrar där, och då började mörkna, så vi såg ju blixtarna och belysningen då när de stod med sina kameror, och vi hade ju svept de omkomna i lakan då för att det kändes rätt att göra det. Men då stack en arm ut, och då plötsligt så kom det typ 100 blixtar och från alla de reporterna bara för det här hände. Och jag vet att jag och då Thomas, min vän och kollega, vi blev riktigt förbannade och tyckte att det var gamar som stod där och profiterade på den här hemska olyckan. Det är ju deras jobb, så att det kanske var naturligt, men just i den situationen då hade vi inte så lång stubin i alla fall.
De överlevande skrivs ut ur sjukvården och kan börja det långa arbetet att bearbeta såren efter sin livskris. För de tusentals anhöriga som förlorat familjemedlemmar inleds ett sorgearbete. Men hur mår Torbjörn Olsen när han landar i Sverige igen och uppdraget är slutfört? Vad är det som finns bakom lugnet i hans röst?
Jag har ju, som sagt, det är 25 år sedan, men jag vill påstå att vi var i ett relativt bra skick. Givetvis utmattad. Givetvis är man full av mängder med uttryck. Men känslan då som efter är ju egentligen att det här, ingen av oss skadade oss. Vi behövde inte lämna någon i sticket. Utan alla som vi träffade på som var levande kunde vi rädda. Så det är en känsla av att det har gått bra och vi har gjort, ska jag säga, fantastiskt stor hjälp under de här dygnet. Givetvis var min fru extremt orolig, för att hon visste att jag åkt iväg, och sedan så hörde hon bara alla nyheterna, och hon hörde ju nyheterna som inte jag hörde, med hundratals människor som har omkommit och båten som har sjunkit och alla de videobilderna eller de här reportrarna och domedagsstämningen som då målas upp. Det går ju mig helt förbi.
Olyckan är nationell katastrof i både Sverige och Estland.
Jag tror att vidden gick upp troligtvis dagen efter då när vi eller möjligtvis på kvällen när vi träffar alla de här människorna, och då börjar det sjunka in och ska säga, och men samtidigt så är det så att man hade ju förstått att det var väldigt många som var omkomna på grund av att vi väl i det fallet hade räddat de här 130 eller vad det är, och man visste ju att det var väl kanske 1000 personer eller någonting på färjan. Men jag vet att det tar ju ett antal dagar innan man landar i situationen.
Torbjörn har kollegor på 13 andra svenska helikoptrar som har varit med om liknande saker som han själv. På hotellet där han ska vila ut träffar han arbetskamraterna.
Det viktigaste av allt, få träffa sina kollegor och få berätta för andra människor som jag vet kan förstå exakt vad jag pratar om. Det är viktigt för att kunna, så att säga, släppa ventilen till folk som man har förtroende för.
När medieuppbåden försvunnit och skiftet är klart blir det så småningom dags för debriefing. Något som 1994 inte är lika självklart som idag.
Jag vet att vi var nästan 25 stycken. Och 18.00 tror jag vi drog igång. Och vi satt i ett stort rum i en ring helt enkelt, så vi inte skulle ha några bord eller något emellan. Alla de här 25 personerna. Och sedan så började den så kallade riktiga debriefingen. Så att då drog vi ett varv runt där vi alla fick prata om fakta. Inga känslor, bara fakta. Exakt vad upplevde vi? Och när vi hade gått ett varv och alla fakta låg på bordet, så tog vi ett varv till med hur kändes det? Så då var det känslor, alla visste fakta. Nu, hur kändes det för de olika som hade varit med? Vardagen kommer ju relativt fort i alla fall. Sen så är det väl så speciellt för oss. Mina kamrater som jag vinschar med, eller som vi har flugit med, och de runt omkring som jag vet kan exakt det likadant. Det är ju vi som sitter då på, så att säga, på våra fikastunder och pratar om det här. Så det här är ju väldigt, väldigt mycket fokus i många veckor. Så att den här avlastningssamtalen och debriefingarna, den sker ju egentligen kontinuerligt när man jobbar på ett sånt förband där vi bara håller på med sånt här.
Dykare lokaliserar vraket efter Estonia. Det bestäms att det officiellt ska betecknas som en gravplats. Politiker går snabbt ut och talar om att bärga fartyget, men ändrar sig. Efter en hård debatt beslutas att inte heller följa förslaget att täcka över fartyget med betong. De döda kropparna i vraket bärgas aldrig.
Den internationella haveriutredningen påtalar flera brister som förvärrade katastrofen. Noggranna listor över passagerare fanns till exempel inte. Och kommissionens slutsatser är tydliga. De höga vågorna som Estonia inte klarade slet upp bogvisirets gångjärn. Ett närmast identiskt fartyg med bogvisir hade tidigare fått skador av samma typ som blev Estonias öde.
Men frågorna blir många. Hur kan ett sånt här fartyg förlisa trots inspektioner och generationer av sjömannaskap som känner Östersjön? Flera konspirationsteorier får luft och haveriutredningen kritiseras. 25 år efter katastrofen finns fortfarande de som tvivlar på vad som egentligen hände natten den 28 september 1994.
Kent Härstedt och Sara Hedrenius, som Torbjörn och hans kollegor förde i säkerhet, de blir kändisar i kvällstidningarna när historien om deras samarbete under olycksnatten blir känd. Kent Härstedt blir riksdagsman för Socialdemokraterna. Sara Hedrenius blir specialist på krisstöd och hjälper andra som varit med om liknande händelser som hon.
Torbjörn Olsen får besök av Sara Hedrenius på basen i Säve där de samtalar om olycksnatten. Han träffar också Paul Barney igen och kan få svar på frågan som funnits kvar. Varför ville Paul först inte låta sig dras upp ur flotten?
Så jag fick fråga honom just varför han hade gett bort sin plats. Och det var nog den här situationen som de upplevde att någon hade varit där tidigare och tappat en människa i vinschen. Och därför så kände han någon typ av trygghet nere i flotten och därför... ville han så förlänga den tryggheten och därför gav han bort sin plats till den där näst sista personen.
Försvarsmakten lär sig av räddningsarbetet kring Estonia. Detaljer i ytbärgarnas arbete skruvas. Den orange dräkten till exempel syns inte tillräckligt. Den byts till en i grön färg. Filmerna från räddningsarbetet, tagna från helikoptrarna, är till hjälp i analysen. Delar av filmen där Torbjörn Olsen vinschar i det hårda vädret finns på YouTube.
Om jag rekapitulerar allting så är det ju det jobbigaste är nog den här situationen när jag gick ner till den här unga kvinnan då. Det är den jag tänker på att den var, där var det andra är ju fysiskt jobbigt men egentligen bara positivt. Vi räddar människor till livet. Det här var någonting, det är inte så att jag skulle vilja vara utan det, det är inte obehagligt men det är ju den som är den så att säga, jobbiga det tråkiga då att behöva plocka upp unga människor som har omkommit. Men då är ju det desto viktigare att okej, det har hänt. Jag kan inte göra något åt det. Men det jag kan göra det är att få de anhöriga att få hem sin dotter eller sin släkting.
Torbjörn Olsen fortsätter i sitt jobb i 10 år efter Estonia-katastrofen. Men en tragisk händelse ska göra att han förändrar sitt liv.
Den 18 november 2003 så gick en superpuma som heter Helge 99 ner och i havet utanför Göteborg här med 6 stycken omkom av mina nära medarbetare. Bland annat Thomas då som var med som den andra ytbärgaren då under Estonia-katastrofen och förolyckades där. Och då tog jag beslutet att 17 år, det är tillräckligt att hänga i vajern och jag hade lite andra arbetsuppgifter som jag jobbade rätt så mycket med. Så jag tog beslutet att det var tid att andra fick ta över nu.
Idag är Torbjörn maskintjänstchef på ett fartyg vid marinen i Göteborg. 989 personer fanns ombord på Estonia. 803 av dem var passagerare. Helikoptrarna och fartygen räddade 138 överlevande, varav en senare dog på sjukhus. 92 döda bärgades dagarna efter katastrofen. Alla övriga är borta. Det fördömda bogvisiret finns idag på marinens örlogsbas på Muskö.
Jag konstaterar att vi gjorde exakt det vi skulle göra och vi klarade det utan att behöva lämna någon. Och vi hade inte kunnat rädda fler. Vi hade de här 850 som gick med fartyget. Att tyvärr. Det var inte, vi hade inte kunnat rädda dem. Nu efter 25 år så känner jag att jag är tacksam att jag har fått vara med om det och rädda liv på det här sättet i den här situationen.
Efter att ha räddat 6 personer från döden ska Torbjörn få en fråga som gör att han knappt tror sina öron.
Jag fick frågan av en reporter, jag tror det var 2, 3, 4 veckor efter eller någonting. Och det speciellt med tanke på den här mediala då, att alla dog och vilket stort misslyckande. Just att ser du inte det som ett enda stort misslyckande? Men nej, precis tvärt emot. Det här är det mest lyckosamma räddningsuppdraget jag har varit på. Vi räddade 6 människor till livet som troligtvis hade varit döda en halvtimme, timme senare. Så nej, det är inte alls ett misslyckande, utan det är jag är tacksam för att vara med om det. Jag tror att Estonia-katastrofen, det är ju den som har, ska säga, förändrat den mest, i och med att den är så stor i så många olika, så att säga, omfattningar då. Innan var man nog lite odödlig eller typ inte brydde sig så mycket, men just nu kan jag efter den här datumen så var man mycket mer medveten om hur mycket det blåser just och hur mycket sjöhävning det är då, för man vet vilka krafter det blir då. Jag var nog egentligen medveten om det innan, men då såg man kanske inte sina begränsningar på samma sätt som man gör efteråt.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Fakta om händelseförloppet under olycksnatten bygger på haverikommissionens slutrapport från december 1997. I beskrivningen till det här avsnittet finns en länk till YouTube där du kan se Torbjörn Olsen arbeta i räddningsarbetet efter Estonia-katastrofen. Exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar Misslyckade affärer, Misslyckade brott och Misslyckade makthavare. Eller Världens bästa innehåll, en podd vi gör utifrån vårt bolag Commercial Content. Betygsätt och recensera oss gärna så är det fler som hittar till podden. Om du har tips på andra stora nyhetshändelser där du tycker att vi ska leta upp någon av dem som fanns med i utkanten, så mejla oss gärna till jagvardag@bplus.se.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.